Gott folk, ni lyssnar till Sverigeradan, en svensk podd som analyserar och kommenterar nyheter som rör Sverige. Jag heter David Bergqvist och det är vecka 42 och vi kommer tillbaka nu efter att ha haft ett lite längre uppehåll. Nyhetsmedia i Sverige och i hela västvärlden tenderar ju att vinkla samhällsorienterade nyheter på ett sådant sätt att det går i linje med maktinnehavarnas agenda. Och därför så är det ju viktigt att det finns poddar som exempelvis Sverigeradan som analyserar nyheter ur en svensk normal betraktelse och ger en objektiv bild av vad som sker och rekommenderar hur vi bör reagera och agera på de nyheterna som kommer in. Och som jag har sagt tidigare så kommer vi framgent att ha fler talare och eventuellt även gäster här i Sverigeradan. Just nu så sitter jag ensam här vid mikrofonen och jag hoppas att ni ska hålla till godo med det. Sedan den förra sändningen så har det hänt en hel del i vårt avlånga land. Jag tänker främst här nu att gå in på det som rör Estonia, fartyget Estonia som förliste i september 1994. Och anledningen till att jag gör det är för att som jag tror säkert de flesta lyssnarna känner till redan, så har ju det skett nya dykningar kring vraket då, så att säga, som ligger på internationellt vatten i Östersjön. Och det är ju journalisten och dokumentärfilmaren Henrik Evertsson som har varit nere med dykrobotar och filmat längs med skrovet på Estonia. Och har upptäckt ett till nu, ytterligare ett hål i skrovet. Tidigare så har ju Jutta Rabe varit och filmat nere och dykt vid Estonia. Och hittat hål längre fram då, så att säga, i fartyget. Hål där plåten är böjd utåt inifrån, så att säga. Vilket tyder på att det är har skett någon form av sprängning på insidan där då. Som har blåst ut plåten då helt enkelt och skadat skrovet så pass mycket så att det har penetrerat då helt enkelt inifrån. Och de sprängningarna vet man ju inte riktigt vad det är som kan ha orsakat eller orsaken till varför man har sprängt där och när det har skett, men förmodligen så har det skett då efter att fartyget har sjunkit då, att man har varit nere och försökt spränga bort visiret som flera andra har varit inne på tidigare, just för att kunna då använda det som en slags lögn då helt enkelt för att förklara orsaken till att fartyget har sjunkit. Och det vet vi ju att civilingenjör Anders Björkman som har gjort flera katastrofutredningar har ju också undersökt det här väldigt grundligt och gått ut för många, många år sedan med information och gjort en studie då på hur det här, kan eventuellt ha gått till då. Men han har också framförallt förklarat varför den här så kallade officiella linjen som myndigheter och politiker har gått ut med inte kan stämma. Om man ska gå in lite mer djuplodande så att säga på det, så kan man ju säga att det han menar på då är att om ett fartyg då skulle ta in vatten genom uppe på bildäck då. Och det skulle skapa då eller rubba stabiliteten, fartygets stabilitet, så skulle det innebära då att om fartyget då kapsejsar så skulle fartyget välta och sen skulle det då ligga och flyta på det vattentäta skrovet då, som är fullt med luft. Så det skulle välta omkull och ligga och flyta upp och ner, och det kan ju flyta då i sånt tillfälle så kan det ju då flyta i flera dygn innan det överhuvudtaget sjunker. För den där luften måste ju kunna komma ut för att fartyget då ska kunna sjunka. Så det är bara en av flera orsaker till varför den här officiella linjen då inte är så att säga hållbar. Och det är ju någonting som även partiet Sverigedemokraterna tog upp i ett närradioprogram för några år sedan. Jag vill minnas att det var 2002. Och talade väldigt mycket om. Så där har man gjort en grundläggande analys och man kan lyssna på hela den biten om, alltså den delen av det radioprogrammet, genom att gå in helt enkelt på YouTube och sen så på min kanal. Så har jag själv, min personliga kanal har jag lagt ut den delen av radioprogrammet, så att det är bara att gå in på YouTube och söka på Sverigedemokraterna och Estonia, så bör man nog kunna hitta det ganska lätt. Eller så går man in på min kanal David Bergqvist på YouTube och söker upp klippet så att säga i fråga. Men frågan är då, eftersom vi vet då, och många av oss, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden också har känt till det länge, att det här historien om visiret, att det var en lögn från början. Många, nu har ju till och med en del utredare gått ut och sagt just att det här nyupptäckta hålet då, skulle vara det som har orsakat att fartyget har helt enkelt sjunkit till botten. Och det är väl mycket troligt också. Men varför skulle man då mörklägga detta? Och det är ju någonting som vi kanske inte ska sitta och spekulera för mycket i här. Det har gjorts genom väldigt många spekulationer runt om. Och, så att det är svårt att säga om en sån här mörkläggning är så att säga till nytta eller om den är till skada. Det är ju alltid såklart riktigt och rätt i en demokrati där vi har ett fritt informationsflöde. Då kan man ju tycka att myndigheter och politiker bör tala sanning så att folket får veta vad det är som händer i landet. Men samtidigt så är det också, kan det ju handla om rikets säkerhet. Vi kan ju ta ett sånt exempel som den här atomubåten, den ryska atomubåten Kursk, som sjönk under sensommaren år 2000 i norra ishavet. Man hade haft en stor rysk övning då för att med stora delar av flottan där tre fyra ubåtar inblandade och en hel del fartyg i ytan under en stor övning. Och Vladimir Putin var ju rätt nytillträdd som president då. Och under den tiden så, ja, det som hände det var ju att det här fartyget hade sjunkit i botten och kunde liksom inte komma upp. Och alla som var uppe vid ytan visste ju inte riktigt vad som hade skett. Det enda man hade fått veta det var ju att det låg ett fartyg på botten där uppe vid Barents hav och en rysk ubåt och att den helt enkelt inte kunde komma upp till ytan. Och det var ju en del företag, det var väl någon norskt företag tror jag, som erbjöd sig att bärga fartyget, men där vägrade då de ryska myndigheterna att genomföra en bärgning utav främmande makt. Så det som fick hända helt enkelt, det var att fartyget fick ligga kvar några dygn. Och när besättningen hade kvävts helt enkelt där nere så tog ryska myndigheter till slut själva upp båten då. Och man har inte lyckats dölja heller. Man har ju dokumenterat skadorna på fartyget och sett hur det såg ut och kunde konstatera att hela fören var ju söndersprängd. Och sen när man tittar på de där bilderna så ser man ju också att precis bakom skrovet, alltså bakom den del av skrovet som är söndersprängd, så kan man se ett cirkulärt hål. Del hävdar ju då att det ser ut som ett torpedhål, andra förnekar ju att det skulle röra sig om en torped. Men det har ju också kommit ut information och till och med en dokumentär som gick ut på nätet, som jag tror, på TV, till och med på svensk, på SVT, översatt till svenska. Och som även då finns kvar på YouTube om man vill se den på engelska då. Där man hävdar då helt enkelt att under den här övningen så med där Kursk då ubåten var med, så fanns det amerikanska fartyg. Amerikanerna är väldigt nyfikna på att se vad som händer. Och då ska då två amerikanska ubåtar, USS Memphis och USS Toledo, har fått i uppdrag att förfölja Kursk då helt enkelt och avvakta på avstånd och ja, avrapportera händelser och så vidare, avvikelser. Och Då ska då i ett tillfälle, enligt uppgift, så ska då den här USS Memphis ha hållit sig på avstånd och Toledo följt kurs då på nära håll. Och vid det här tillfället då så ska Toledo då haft för hög hastighet och helt enkelt passerat Kursk. Och när man då väl upptäcker att man har passerat och är långt före, då vänder man Toledo för att, så att säga, återuppta, ja, jakten igen, så att säga. Och vid det här tillfället när man vänder så har man dålig koll på var just Kursk befinner sig. Och det leder då till att man helt enkelt, ja, man krockar helt enkelt under vattnet där. Och det smäller till ordentligt. Och eftersom då besättningen ombord på Kursk då inte kände till att de var förföljda av andra ubåtar, så blir man såklart väldigt förvånad och börjar ladda, börjar öppna torpedluckorna. Och det hör man då från USS Memphis, och som också öppnar sina torpedluckor och då ska avfyra en torped som går då rätt in i fören på Kursk och spränger sönder den, så att säga. Och då finns det ju vattentäta skott i den här ubåten som är stängda, som leder till att Kursk då helt enkelt har massor med luft, syre kvar i sig, men för mycket vatten helt enkelt för att kunna lyfta upp ytan. Och sedan så lämnar ju då USS Toledo och USS Memphis platsen, och Kursk blir kvar liggandes där. Efter detta så gör ju, vill ju då så att säga anhöriga och andra till de besättningen ombord att man, med tanke på att det inte ska vara några problem överhuvudtaget, så vill man ju då få upp det här fartyget så fort som möjligt för att kunna rädda besättningen. Och då väljer ju då Putin och, ja, kanske även andra myndigheter inom försvaret att fartyget inte ska bärgas. Och särskilt inte då utan främmande makt. Och det visar ju sig då att om det nu är så att man hade den här informationen redan från början, eller var ganska säkra på att det var amerikanska ubåtar som sänkte Kursk, då hade man ju haft en situation helt enkelt där det blir officiellt, det blir offentligt, och det kommer att ställas krav då helt enkelt på att Ryssland då vidtar åtgärder mot USA. Det behöver ju inte vara militära åtgärder, utan det kan vara ekonomiska eller andra typer av åtgärder. Det kan vara kampanjer och så vidare, informationskampanjer som leder till spänningar mellan de här två stora nationerna, och som också i slutändan då skulle kunna leda till någon form av väpnad konflikt. Och i och med då att Putin då var ganska nytillträdd och Ryssland såg ut som det gjorde, och man inte hade lyckats få fart på landet igen efter de tidigare förstörelserna utav landet, så ja, av de orsakerna kan man då helt enkelt ha varit så att man valde att mörka just för att slippa en sån här konflikt. Om vi då går tillbaka till Estonia här då, och tänker oss att det skulle kunna vara så att man misstänker till exempel att fartyget på något sätt har sänkts av främmande makt. Eller att det helt enkelt har varit någon form av övning där man har i misstag kanske sänkt Estonia. Eller vad det nu kan vara. Av olika orsaker kan det vara så att man då helt enkelt väljer att mörka. Kanske inte bara för sin egen skull. För sin egen inkompetens. Och, för att dölja sin inkompetens. Eller för att, ja, helt enkelt dölja vad man håller på. Så att man, ja, det inte, behöver inte vara så att man själv har hållit på med något väldigt skumt och sen vill man då helt enkelt sopa detta under mattan. Utan det kan ju också vara så att om främmande makt är inblandad, så vill man inte helt enkelt att det ska komma till allmänhetens kännedom. Därför att då, ja, då riskerar man ju att ha en sån situation liknande den vid fallet med Kursk då, som kunde ha uppstått. Och ja, därav så kan det ju då, kan man se som att en mörkläggning, ja, helt enkelt kan så att säga ha, kan vara befogad, även om vi här då i Sverigeraden då tycker att all information ska så att säga offentliggöras, särskilt när det gäller såna här angelägenheter. Men man kan samtidigt då såklart ha, även om man inte vill ursäkta det, så kan man ha en viss förståelse för den här lögnen då om bogvisiret då. Och det här med Carl Bildts lögn redan samma morgon där om att det var konstruktionsfel som var orsak till att Estonia förliste då. En lögn som inte går att dölja längre nu, i och med att man har, med dykningarna har visat ytterligare ett hål då, i skrovet. Och i och med detta så har ju också Estlands regering vill ju då veta vad som har hänt och ja, kräver helt enkelt att man ja, genomför nya dykningar med dykrobotar för att ja, kunna fastställa vad det egentligen var som hände. Och där har ju då Sverige sagt att det, ja, det kan vara nödvändigt att göra det då och diskutera saken tillsammans. Så det kommer väl ta ett tag här nu och man behöver lite tid på sig. Och det är väl framför allt anledningen till att man kräver tid. Det är väl för att man behöver ju hitta på en ny historia nu. Eftersom det här med bogvisiret inte längre är hållbart. Så antingen så ska man väl fortsätta att skylla på det här med bogvisiret och försöka att hitta på en historia som ignorerar de här nya hålen. Eller så kommer man ta hänsyn till de här nya hålen då och på något sätt förklara att, att det här med bogvisiret, ja det var bara en teori, men att man nu har hittat andra naturliga förklaringar till det hela. Det kan bli spännande att se vad svaret blir helt enkelt och det lär ju dröja. Men det är många som fortsätter spekulera, men vi här på Sverigeradarn, vi nöjer oss med att ja, med att helt enkelt ta upp vad andra experter har sagt i ämnet och ja, utgår helt enkelt därifrån och uppmanar samtliga lyssnare att vara lite försiktiga när det gäller just det här, men självklart så ska man kunna ifrågasätta. Vi måste ifrågasätta den tidigare, eller den ja, hittills då, så att säga, och officiella linjen eftersom vi vet att den inte stämmer och det är ju någonting som vi har varit medvetna om väldigt länge. Till er som vill veta mer om det här så rekommenderar vi varmt Anders Björkmans bok som heter just Katastrofutredning. Och om man kollar på nätet så finns hela boken att ladda ner som pdf, så att det är alltid värt att läsa igenom den. Ett exempel här på hur galet det är tillståndet är i det här landet Sverige. Alltså, vi har ju länge tyckt att det är som Gun Kullberg brukade säga tidigare, att kalla Sverige för landet Absurdistan. För att saker är så pass galet absurda i det här landet. Och ett exempel som jag skulle komma in på här, det är ju det här med den danska politikern Rasmus Paludan. Som har varit här i Sverige och ville manifestera mot, ja, han vill väl framförallt provocera med att ja, elda upp helt enkelt koraner, alltså böcker på olika platser här i Sverige då. Och har varit i Malmö och runt om i Stockholm. Och efter då att ha gjort detta så har han helt enkelt portats från Sverige. Och inte uppgift så ska han ju då vara portad från Sverige nu under en tid för 2 år. Och det är alltså så att det är ju inte olagligt att elda upp koraner. Om man nu inte gör det på ett sådant sätt så att ja, det är fara så att säga för brandrisk och så vidare. Och man får ju inte, det finns ju bestämmelser och så vidare för hur man får elda och sådär. Men just att man väljer böcker då som material istället för till exempel att man ja, eldar kol eller ved. Det är ju ingenting som, ja, det finns någon laggrund för att kunna ja, helt enkelt ja, straffa någon person för. Och särskilt när man då har betalt böckerna med egna pengar och så vidare. Men uppenbarligen då så kan man helt enkelt ja, bli portad från Sverige under 2 års tid på grund av att ha ja, gjort någonting helt fullt lagligt då. Om man då jämför det med till exempel personer som begår våldtäkter och som personer då som dessutom inte är svenska medborgare eller som säger sig ha flytt då från ett annat land till Sverige och varit förföljda. Kan begå våldtäkter, rån och överfall och ja, till och med mord då, utan att ens utvisas ur landet. Men det är bara ett exempel på hur absurd saker och ting har blivit i det här landet. Om någon person som har någon som helst, ja, en statsminister exempelvis, som har någon som helst ja, befinner sig på rätt plats så att säga överhuvudtaget, bör ju då helt enkelt kunna uttala sig i sån här fråga och tycka och säga ifrån att det här är fullständigt absurt, det här kan ju inte få gå till. Men statsministern har väl kanske följt upp med mycket annat som han behöver uttala sig om, så att kanske inte riktigt är en läge för det, men i ett normalt sunt fungerande samhälle så är det så att personer som följer svensk lag och som dessutom har full rätt och juridisk rätt att vistas i Sverige ska ju kunna göra det. Medan personer som kommer från andra länder och begår grova brott här givetvis bör utvisas då. Men så fungerar det inte, uppenbarligen inte i landet Absurdistan. Någonting som har fungerat riktigt bra i Sverige, det är ju den bok- och mediemässa som var ägde rum härom veckan, där jag själv också var närvarande. Det som tyvärr inte var så lyckat, det var ju att vi fortfarande har de här restriktionerna som myndigheterna har bestämt att vi ska hålla, som handlar om att man inte får vara fler än 50 åhörare vid olika typer av organiserade evenemang. Vilket ledde till att det blev en väldigt begränsad bok- och mediemässa i år. Men det är i alla fall den första bok- och mediemässan som har genomförts. Och jag som var där på plats kan tycka att det var väldigt väl ordnat. Och jag fick själv tillfälle också att, presentera den nationella arvsfonden, vilket var mycket viktigt och bra att göra, därför att, och det kan man ju också titta på om man går in på nätet och söker fram bok- och mediemässan, så finns det ju en lång video på YouTube som man kan se på helt enkelt, och den nationella arvsfonden fungerar på så vis att, eller det som det fungerar nu, så är det så att om man avlider helt plötsligt utan att man har skrivit testamente och man saknar bröstarvingar, så att man inte kan, det är ingen så att säga som naturligt kan ärva ens kvarlåtenskap. Gränsen går ju helt enkelt vid kusiner ärver inte. Så att, och då går alltså allt till Allmänna arvsfonden. Och det gäller ju då pengar, det gäller lösören, det gäller allt helt enkelt. Och den Allmänna arvsfonden vet vi att de tidigare har använt pengar och använder ofta pengar som hamnar i utlandet till u-landshjälp och även till olika typer av mångkulturella projekt inom Sverige. Och så vill vi ju inte helst att våra pengar ska användas när vi en gång lämnar jordlivet, utan jag tror att de flesta ändå tänker att det är bättre om pengarna faktiskt får stanna inom landet och gynna den egna nationen. Sen är det ju så självklart så att man får ju själv alltid bestämma vad man vill göra med sin kvarlåtenskap, men vi rekommenderar ju alltid folk att skriva testamenten, och vill man så kan man gärna testamentera till den nationella arvsfonden istället. För då kommer pengarna att gå till att hjälpa hemlösa svenskar som med soppkök och liknande, och på olika sätt stödja det inhemska, det nordiska kulturarvet för nationalstaten Sverige, istället för att försöka att störta nationen Sverige som den Allmänna arvsfonden gör. Men i övrigt så tycker jag att den här bok- och mediemässan, som också även kallas då för alternativa bok- och mediemässan, men jag tycker att det är bättre att det finns ju ingen annan bok- och mediemässa, så att det är väl bokmässan kanske i Göteborg då, som man tänker att det påminner om och till namnet då. Men där är ju inte alla välkomna, så då får man ju ha en egen bokmässa med bok- och mediemässa. Och det var mycket lyckat. Stora delar av framtidsmedia, profil inom framtidsmedia var ju på plats. Även om man kanske saknade en och annan. Men flertalet större framtidsmedieprofiler var ändå på plats och det var mycket trevligt. Och jag får väl säga att det här är väl lite av en milstolpe för oss som värnar om det fria ordet och om nationens framtid. Så jag rekommenderar alla som inte var där på plats eller och som ni kanske ännu inte har sett den här videon att gå in på YouTube och sök efter alternativa bok- och mediemässan. Så, och ja, lyssna gärna och titta på hela videon där och sprid gärna vidare till vänner och bekanta. Jag ska tillägga här också att den alternativa bok- och mediemässan anordnades just av föreningen Education for Future. Och den kan ni också hitta genom att gå in helt enkelt på adressen www.educationforfuture.se. Och det är alltså education och en fyra, siffran fyra, och sen future.se som gäller där. Och Education for Future är ju en ideell förening, så att passa på gärna att stödja föreningen där med ett litet bidrag om ni har möjlighet. Om ni vill kanske se en betydligt större och ännu mer välorganiserad mässa nästa år än den som var nu under hösten här. Vi ska ta och avrunda det här programmet nu och jag tackar alla som har lyssnat och hoppas att ni har haft det trivsamt och att lyssna på programmet. Och vi kommer att återkomma ganska snart inom kort med ytterligare en podd. Så lyssna gärna även då. Och jag, David Bergqvist, här på Sverigeradan, jag tackar så mycket för mig och på återhörande.